Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja men hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av den avsomnade fotbollspodden CL-podden med mig Christian Dahlström. Idag har jag med mig min vapendragare som ni tagit till era hjärtan vid det här laget, demonungdomstränaren från Norrort, finansvalpen Jesper Strandberg. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara tillbaka.
Eller hur? Vi har inte poddat sedan 31 oktober så det är ju ett bra tag sedan. Vad har hänt sedan dess i ditt liv?
Det har varit flyttar, det har varit mycket jobb, lite förberedelser inför ett nytillskott i familjen om några månader.
Just det, precis. Ni förökar er, det är väl på sin plats, höll jag på att säga.
Ja, kan man tycka.
Ja, vad roligt. Påminn mig nu igen, vart är du har flyttat ifrån och vart har du flyttat till?
Jag har egentligen flyttat... inom Sundbyberg. Mm-hmm. Men utöver det även sålt en annan lägenhet också som inte använts.
Var det din lägenhet i Jakan där eller?
Exakt.
Okej, okay, så nu börjar du sumpan. Ja, men ja, vad trevligt.
Själv då?
Tackar som frågar, Jesper. Jag har ju som i varje fall en del av er som följer mig på Twitter gjort en stor granskning i min andra podd, Sinnessjukt, av Thomas Eriksson, den här författaren bakom Omgiven av idioter och andra böcker i samma serie, och av hur offentliga verksamheter i Sverige lägger en massa pengar på den här färgteorin som han förespråkar, där man delar in människor i röda, gula, blå och gröna. Och det här tog all min tid i november, december, men den här granskningen blev uppmärksammad och jag fick det stora priset Årets folkbildare av Vetenskap och folkbildning, vilket är ju det sjukaste som har hänt mig, tror jag. Det är ganska häftigt, eller vad tycker du?
Ja, men jäkligt kul. Jag sa väl grattis tidigare, hoppas jag. Annars så...
Absolut.
Grattis.
Ja, tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt. Men vi ska inte ägna någon tid åt det här i den här podden, men jag kände att vi var tvungna att förklara varför vi inte har poddat på så länge. Vi hade ärligt talat ganska dåliga lyssnarsiffror i oktober också, vilket ju påverkar motivationen en del, men jag tror att jag talar för oss båda när jag säger att vi ändå har varit väldigt sugna på att podda under den här tiden och att vi har känt ett lite dåligt samvete för att vi inte har gjort det, eller vad tänker du?
Ja, alltså, jag har ingen insyn i några lyssnarsiffror alls, det var ju tråkigt att höra nu.
Men, du är inte betrodd med de inloggningsuppgifterna?
Nej, det här är din grej. Jag är bara lite gästspelare ibland. Men nej, men jag har varit sugen, men det har varit mycket som kommit emellan.
Jag förstår. Nej, alltså det var inte jättedåliga siffror eller så, men det går lite upp och ner och sen så ändrar man lite formlerna för hur man räknar nedladdningar också, vilket man gjorde i höstas, och då skänk alla poddar som är anslutna till det systemet det, siffrorna lite grann, och även om man känner till det innan för de säger till när de kommer ändra och att det kommer att vara mer konservativt räknat, så blir man ändå lite ledsen i ögat.
Ja, det förstår jag.
Ja, det är, man är inte mer människa, men även om vi inte har poddat sedan sist oktober så har podden inte legat i totalt val i alla fall. Jag har funderat mycket på hur vi ska kunna göra podden både bättre och mer regelbundet. Både lite mindre och ganska stora förändringar där det mesta inte är satt än och som jag därför inte kan avslöja nu. Men en stor förändring som redan är sjösatt precis nu igår eller så, det är just en reaktion på det här uppehållet då jag var tvungen att låta någonting stryka på foten för att ha tid att göra klart den här granskningen där jag sista dagen faktiskt jobbade från morgonen till 4 på morgonen nästa dag för att hinna klart med den poddgranskningen då. Och samtidigt var jag tvungen att göra några mindre betalgig för att kunna betala hyran också, så att jag var i Växjö och föreläste en dag och sådär. Och vi har ju ingen spons i år som lyssnarna känner till, så jag kände att jag kunde inte riktigt motivera att CL-podda hur gärna jag än ville det. Hur som helst, Jeppe, så har vi lanserat en Patreon-sida för podden. Det är den stora förändringen som har skett nu då. Och Patreon, för den som inte känner till det, är alltså en sida för mikrodonationer som väldigt många andra poddar kör på redan med stor framgång i många fall. Man skänker från $1 per månad eller avsnitt, och i vårt fall har jag valt per avsnitt eftersom vi är just oregelbundna och vi såklart inte kan ta betalt när vi inte släpper några avsnitt som vi inte har gjort nu på 2-3 månader. Man kan också begränsa antalet betalningar per månad om man vill. Så exempelvis så kan man sätta ett maxtak på $1, alltså 9 kronor ungefär då, med dagens växelkurs i månaden. Så att man bara betalar för ett avsnitt oavsett hur många avsnitt som släpps den månaden. Så ser det ut. Vi har valt 4 nivåer och valt så låga summor som möjligt. $1, $2, $3 eller $5 är de olika nivåerna. Och så kan man döpa de här nivåerna också. Det är en liten ska jag säga, subkultur där inne på Patreon där de flesta döper de här kategorierna på ett lite humoristiskt sätt eller så. Och vi har i alla fall döpt de här från $1 då, som blir den som blir patron där, blir poddens scout, Jesper. Och nästa nivå så blir ni chefs-scout. Och sen en liten beskrivning av hur ni bidrar då. Och sen $3 så är det, blir man sportchef. Och sen för $5 så blir man president. Lite kul ändå, eller?
Ja, verkligen. Ja, vad kommer presidenten kunna få göra? Bestämma inriktning? Eller kanske ännu mer än så?
Vi förbehåller oss ju en kreativ frihet. Men nej, just nu så är det bara att man kan välja att skänka olika mycket pengar. Då. Men med tiden så kommer vi att introducera lite olika sådana perks på de här olika nivåerna. Det kan till exempel handla om att man får extra långa avsnitt eller bonusavsnitt eller så. Men nu har vi alltså mest de här olika nivåerna för att den som vill bidra mer och därmed göra det lättare för oss att lägga tid på podden ska kunna göra det. Jag har startat en Patreon för min andra podd som jag misstänker kommer att vara mer populär. Eller för den är ju mycket, mycket större, sinnessjukt, min andra podd. Så att, och då tänkte jag att då skapar jag bara ännu mer incitament för mig att jobba mindre med CL-podden. Så då tänkte jag att då startar jag en för CL-podden också. Så får lyssnarna hjälpa till om de vill. Och känner att de har lust att ge mig ett skäl att skippa mina andra betalgig helt enkelt. Men vi ska inte snacka mer om det här eller tjata, för det jag vet att många lyssnare tycker är trist. Men om ni har några frågor så kan ni gå in på Twitter där vi heter CL-podden i ett ord, eller på våra personliga profiler där. Patreon-sidan hittar ni i alla fall på patreon.com/CL-podden. CL-podden i ett ord även där. Patreon är alltså patreon.com/CL-podden. Nog om det nu, Jasper, och över till dagens körschema. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Deloitte Football Money League som publicerades häromdagen. Deloitte är ju en av de här stora revisionsdrakarna i världen. Varje år så gör de en slags sammanfattning och nedbrytning av klubbarnas intäkter. Den här är väldigt bra, den är väl liksom branschstandard får man väl nästan säga. Även om det en svaghet är att de inte inkluderar transfers i intäkterna. Men jag tycker ändå att den här ger en väldigt bra bild av styrkeförhållandena klubbarna emellan. Jag har väldigt svårt att tänka mig någonting annat än att alla klubbdirektörer runt om i Europa har suttit och läst den här de senaste de senaste dagarna? Eller vad tänker du, Jesper?
Jo, men de skriver ju att det är för klubbarna också att kunna få en bättre överblick över sina styrkeförhållanden sinsemellan. Så det är definitivt.
Ja, precis, alltså det är deras, sina egna liksom, siffror har de ju såklart jättebra koll på, och de har ju säkert en väldigt bra omvärldsanalys liksom löpande i organisationerna, men det här blir ändå en total alltså liksom, sammanfattning av det senaste året och hur styrkeförhållandena har förändrats och vilka marknadstrender man får. Det här är ju den här liksom, typen av rapporter, det vet ju du och jag som jobbar med ja, men även ute i näringslivet, att det är ju liksom sådana här grejer betalar man ju ofta ganska mycket pengar för att få den här typen av intelligence, eller vad man ska säga.
Exakt.
Och här får man det då gratis, och tanken här är väl att Deloitte marknadsför sina tjänster helt enkelt. Men jag tycker att den är otroligt intressant, och vi kommer att fokusera helt och hållet på den här rapporten idag. Och det låter kanske lite tråkigt för lyssnarna när vi gör comeback här att höra två ekonomer prata ekonomi i en timme eller så, men den är sjukt intressant och förklarar väldigt mycket av vad som händer även på fotbollsplanen just nu och vad som kommer att hända där i framtiden. Eller är det din bild också?
Absolut. Jag kan, de som inte har läst den kan jag verkligen rekommendera den. Det kan låta som att det är bara massa siffror, men den är skriven på ett väldigt, väldigt bra och vad ska man säga, lättläst sätt. Och behandlar alltså inte bara siffror utan mer trender och annat som händer i fotbollsvärlden.
Ja, absolut. Alltså det är ju inte, alltså det är lite siffror, men det är inte jättemycket siffror. Det mesta är liksom beskrivande, lättbegriplig text. Den är på engelska då förstås, men den är väldigt, det är inte på högtravande ekonom eller juristspråk eller sådär, utan den här är, man märker att de har lagt jättemycket tid på att den ska bli läsvärd och intressant och spännande, och det är väldigt mycket supersnygg grafik som gör det ännu lättare att följa med deras resonemang och sådär, och det är liksom, ja men du vet, mycket bilder på fotbollsstjärnor och sånt där som gör att det ser lite mer spännande och roligt ut, så att ja, men den finns ju, det är bara googla så hittar ni den, den är gratis och ladda ner. Det var en del nyheter, ganska stora nyheter i den här rapporten, och vi börjar bryta ner den lite grann. Först och främst då så tog ju Barcelona första platsen på listan över laget med, i världen med störst intäkter. Och de gick därmed om Real Madrid som den klubben i världen med högst intäkter över ett år. Barça gick från 690 miljoner euro förra året till 841, en ökning med otroliga 151 miljoner euro. Och det är faktiskt första gången på de här 23 åren som den här listan har funnits som Barcelona ligger etta. De är dessutom den första klubben som har tjänat över 800 miljoner euro på ett år. Vad tycker du om det här, Jesper?
Nej, men det kändes ganska rimligt när man såg det. Och att man har vind i seglarna, även fast man kanske inte gått hela vägen i CL, så trenden har ju sett bättre ut än för Real Madrid till exempel, som kanske har stannat upp lite. De sålde sin största stjärna medan Barca bara pumpar på liksom. Och har en Messi som fortsätter leverera och beundras över hela världen.
Ja, precis. Det där är ju en stor skillnad också, att Ronaldo har lämnat Real Madrid, vilket har lämnat banan öppen för Barcelona så att säga. Vi kommer komma in lite grann mer på det sen, men det är ändå en lite avvikande bild av situationen i Barcelona som, alltså här framstår de ju som fotbollsvärldens stora vinnare, så har det inte riktigt, även om de har gått hyfsat bra så har det ändå liksom varit... Ja, men Valverde har stått för en ganska tråkig fotboll. De har inte vunnit Champions League på ett par säsonger nu, 4-5 år. Vilket de är liksom mer eller mindre besatta av att göra nu. Vilket Messi har lovat fansen och så vidare. Och det intressanta som hände häromdagen, om vi ska bara kort göra en liten detour från ekonomin. Det är ju att Barcelona har kickat Ernesto Valverde. Och ersatt honom med den här Cruyff-lärjungen Kike Setién på tränarbänken. Setién har fått kontrakt till 2022, dock väl medveten om att det är presidentval i Barcelona nästa år. då mycket såklart kan hända. Victor Font, som är en som många tror kommer att vinna det här presidentvalet, han har starka band till Xavi, som då är en högst trolig tränarkandidat ifall Victor Font vinner valet. Och Xavi var faktiskt klubbledningens första val till tränarposten nu med. Det är ju väldigt etablerat i media. Men även om Xavi sägs då ha en bra relation även till Bartomeu som är president nu, och så var hans band till Victor Font inget han ville bryta, utöver då att han har ett välbetalt tränarjobb i sin klubb Al-Sadd i Qatar som han inte kunde lämna hur som helst, eller inte ville i alla fall. Det fanns flera skäl såklart till att han inte ville lämna, och särskilt kanske inte nu mitt under säsong och så vidare. Ja, nu blev det ett stickspår direkt här från ekonomin, Jesper, men vad tycker du om det här tränarbytet i Barcelona, om vi bara ska säga något kort om det?
Nej, men jag tycker det är positivt för Barcelona, även om Valverde fått de flesta resultat med sig, så har det ju inte sett så bra ut som det borde göra med de spelarna han har förvågat över. Och spelet har ju, förutom att det kanske inte varit bra alla gånger, så har det verkligen inte varit det här Barcelona-spelet som man vant sig vid att beundra så mycket. Så ja, jag förstår att man ersätter honom, och Quique Setién har ju ett rykte av sig att spela en mycket, mycket, mycket rolig fotboll. Kunna kanske släppa en del bakåt, men verkligen kunna leverera framåt och ha gjort det bra i de tidigare klubbar han har varit i. Så det ska bli jäkligt spännande att se. Sen angående Xavi, så hade han velat ha jobbet så hade han nog fått det. Är jag tämligen övertygad om. Men jag tycker ändå han gör det smart. Oavsett om det har med det här kommande presidentvalet att göra eller inte, så han har väl bara tränat Al-Sadd ett år eller något. Mm. Och det känns som att han, oavsett hur länge han väntar med och ta ett Barcelona-jobb, så kommer det finnas där för honom.
Exakt,
för han har den statusen, och han kommer nog vänta tills han känner sig redo innan han hoppar på det tåget.
Ja, precis. Han är tydligen i någon slags cupfinal där nere i Qatar, som han också vill spela. Nej, men det känns som att det fanns ganska få skäl för honom att hoppa på det här jobbet nu. Och han känns ju som en ganska omdömesgill person i största allmänhet. Så det var väl högst väntat att han inte tog det. Det var väl snarare lite grann konstigt att Bartomeu överhuvudtaget chansade, när han såklart fattar att det kommer ju läcka ut i pressen att han har gått för Xavi först, och att då Setién kommer in med, väl medveten om att han inte var första valet. Det sägs ju att han var fjärde valet efter Xavi, Pochettino och någon till. Jo, Ronald Koeman som också tackade nej. Jag är inte säker på exakt vad som stämmer där, men han var ju definitivt inte första valet i alla fall. Och hans fotboll beskrivs väl ganska mycket som en tillbakagång till typ Pep Guardiola med högt bollinnehav, offensivt, hög press, bredda spelet och så vidare. Alltså klassiska Barcelona, Cruyff, romantiska fotbollsidéer. Är det bilden du har fått? Han kommer från Real Betis nu, eller hur är det?
Sätt igen.
Ja.
Menar du? Ja. Ja, det gör han väl. Och har haft Las Palmas och gjort riktigt fina resultat med Las Palmas, med en väldigt, jag vet inte vad man ska säga, splittrad trupp eller vad man ska säga. Kevin Prince Boateng var ju där och gjorde succé när man trodde han lämnat planeten ungefär. Så det ska bli jäkligt spännande att se vad Setién kan göra. Sen känns det som ett ganska, vad ska man säga, riskfritt val från Barcelona-sidan att Han sitter nog inte på någon liksom världstränarlön, så det är nog ingen liksom ekonomibokslutsvältare ifall han skulle få kicken. Men man hoppas väl att det ska ge någon sorts injektion nu i andra halvan av säsongen och ta Barcelona några steg vidare på resan mot eventuellt Xavi då.
Mm. Ja, det känns ju alltså lite oväntat för mig som inte följer Barcelona jättenära att Valverde får gå mitt under säsongen. Alltså, jag är osäker på vad är det som har förändrats sen i somras. Alltså, hans fotbollsfilosofi är ju inte ny och de ligger ju liksom hyfsat bra till i både Champions League och ligan och så vidare. Men uppenbarligen så känner man att man vill ha en förändring och det känns ju liksom för oss som inte håller på Barcelona så känns det ju som en kul chansning ifall den här, alltså som att han då släpper loss krafterna och liksom möjligheterna inom det här laget att köra över motståndare och så vidare. Så, och sen så är det möjligt att det inte funkar och att de får släpper in alldeles för mycket mål och blir utslagna och så vidare. Men det känns ju ändå så här som gratis underhållning för dig och mig.
Ja, absolut. Vi lär säkert få se några så här 5-3 matcher och 3-3 och så vidare med mycket mål. Sen har ju Barcelona kvalitet på alla positioner så individuellt så borde de ju kunna hålla stången mot mindre lag men och speciellt kunna göra mål mot dem. Men det ska bli kul.
Ja, men jäkligt roligt. Men du, om vi återvänder då till Deloitte Money League så har Barcelona alltså tagit enormt viktiga första platsen här. Så även om Bartomeu inte lyckas med det kanske viktigaste av allt då att vinna CL och ge supporterna attraktiv fotboll, även om man kanske hoppas på det med sätt igen nu då, så har ju ledningen varit otroligt framgångsrika rent ekonomiskt. Särskilt om man då bortser från deras misslyckande på just transfermarknaden med exempel Coutinho som lyckligtvis för Bartomeu räknas bort i den här listan då som sagt. Och förklaringen till att Barcelona går bra är att de har ökat i alla tre intäktskategorierna. Deloitte delar ju upp det här i tre olika kategorier och det är ganska vanligt tror jag, nästan branschstandard att man gör det för europeiska toppfotbollslag. Där den första kategorin då är matchdagsintäkter, vilket är biljetter till matcherna då såklart, och andra intäkter på arenan under matchdagarna. Vilket också är den i särklass minsta intäktskällan totalt sett som står för runt 16% av CL-klubbarnas intäkter totalt sett. Även om det här varierar en del mellan klubbarna såklart. Den andra intäktskategorin är broadcasting, alltså tv-intäkter. Där räknar man in både inhemska tv-pengar och Champions League. Och jag tror att man även räknar in prispengar från exempelvis CL där också. Egentligen är ju det också en form av tv-pengar tror jag man kan säga när man liksom avancerar i turneringen så sänds matcher, flera av ens matcher och så vidare. Och tv-intäkter är den största kategorin och står för 44% av CL-klubbarnas totala intäkter, alltså nästan hälften. Den tredje kategorin, Jesper, är kommersiella intäkter och innefattar allt från sponsordealar till merchförsäljning, arenavisningar och annat som inte är direkt kopplat till varken tv-dealar eller matchdagarna då. Den här kategorin är också den jätteviktig och står för 40% av intäkterna totalt sett. Och fram tills för 3 år sedan så var det här fortfarande den största intäktskategorin för toppklubbarna i den här ligan, eller i den här listan. Men numera är alltså tv-intäkterna något större. Barcelona har alltså ökat i alla tre kategorierna, främst i tv-intäkter och kommersiella intäkter. TV-intäkterna har ökat dels eftersom de nådde semifinal i CL för första gången sen 2015 då de alltså vann turneringen. Sen har La Ligas TV-intäkter ökat också de senaste åren och även om man nu säljer de här tv-rättigheterna centralt i La Liga eller i Spanien totalt även med Segundan där och inte klubb för klubb då som man gjorde tidigare. Och det här innebär ju då en mer jämn fördelning mellan klubbarna än tidigare. Och La Liga är för övrigt då fortfarande den ligan i topp 5 förutom Serie A som har mest ojämn fördelning så det är fortfarande ganska ojämnt. Både Real Madrid och Barcelona får alltså ändå mer pengar än någonsin nu. Trots att fördelningen är jämnare eftersom totalen har gått upp så mycket sen man centraliserade. Jag gissar att det är lättare att kräma ur mer pengar helt enkelt när man säljer tillsammans och förhandlar på ett starkare mandat, eller man ska säga. Även om de här tv-intäkterna har ökat mer än de kommersiella intäkterna jämfört med 2018, så är den ökningen mycket tack vare just CL-framgången. Så den viktigaste förklaringen är ändå deras ökning av kommersiella intäkter. Intressant.
Jo, men absolut. Det har skrivits om det senaste veckan att förklaring till, och de skriver i den här rapporten också, att den stora förklaringen till det här är att Barcelona sedan början på 2000-talet fram till förra sommaren, 2018, drev eller hade sin merchandiseförsäljning outsourcad till Nike. Så allt gick genom Nike när det kommer till Barcelona-produkter. Men det här kontraktet gick ut sommaren 2018, och då istället för att Barcelona förnyade det här så startade de sitt eget dotterbolag, kan man säga, som skulle sköta licensing och merchandising och sköta det här in-house. Och det här skriver Deloitte om att det är verkligen den stora förklaringen till varför den här intäktskategorin och Barcelona ökar så mycket.
Just det.
Man kan väl, i den här rapporten så skriver de att den kommersiella delen av Barcelonas intäkter, om man bara hade tittat på den, så hade den tagit dem till en 12:e plats i den här Money League-tabellen. Så det är verkligen en enorm post både för Barcelona, men om man ser över hela fotbolls Europa och världen.
Precis. Jag såg att New York Times skrev om precis just det här häromdagen, och då skrev de att, precis som du säger då, att Nike ansvarade för deras merch totalt. Alltså de hade, alltså Nike hade ett dotterbolag då som drev 3 officiella Barcelona-butiker och 15 licensierade butiker, samt att Nike då, eller deras dotterbolag, ansvarade för cirka 328 licensierade distributörer som tillsammans sålde 7000 Barcelona-artiklar, kläder och muggar och en massa andra produkter och sådär. Jag kan tänka mig att det är en jävligt bekväm lösning för en klubb som Barcelona, så att de kan fokusera på annat. Och liksom, Nike är ju såklart ett superprofessionellt stort företag med en massa fysisk infrastruktur och distributionskanaler och sådär, som är ju liksom säkert oöverträffade nästan i branschen. Samtidigt så har ju Nike tagit, alltså det kostar ju någonting också.
Absolut.
antagligen då har de tagit ganska bra betalt för just de här tjänsterna. Eftersom det nu har, Barcelonas intäkter har, om inte exploderat, så gått upp ganska mycket i och med det här övertagandet. Att de hämtar hem den här affären till sig själva, så att säga.
Exakt. Och det är väl något man kan se i företag generellt, att man i vissa lägen kanske väljer att fokusera enbart på det man är bra på. Jag vet inte, produktutveckling eller vad det nu kan vara, och outsourca resten av verksamheten. Men när man väl känner sig mogen så finns det ju ekonomiska fördelar med att sköta det själv ifall man har kunskapen.
Ja, och ifall det blir alldeles för dyrt. Alltså att man har räknat på det och sagt att det här är visserligen väldigt skönt att Nike sköter det här. Men titta hur mycket pengar det kostar också. Och det är möjligt att Nike kanske har pushat lite för hårt på marginalerna, så att säga. Och kanske trott att, bettat på att Barcelona inte kommer att liksom våga göra det här på egen hand. Eftersom det är ett ganska stort åtagande att driva en massa butiker. Alltså det är en helt annan, då rör de sig ju ganska långt utanför deras kärnverksamhet då. Alltså jag kan tänka mig att Barcelona, La Masia till exempel, är säkert väldigt, en väldigt stor del av deras, upptar väldigt mycket av deras uppmärksamhet och A-laget och så vidare. Och då ska man då liksom ha en organisation för att kränga muggar och kallingar liksom. Det är nog kanske lite läskigt även för stora klubbledare. Eller vad tänker du?
Absolut, jag håller helt med.
Ja, det är intressant. Jag tycker att det där, den här dynamiken mellan tröjsponsor och klubblag rent generellt är ganska intressant. Vi har pratat om det tidigare, minns jag, när ja, men att det är ett ganska vanligt missförstånd att när man värvar spelare att man tjänar så himla mycket pengar på tröjförsäljningen. Det där är ju en liksom populär journalistisk vinkel också, när till exempel Ronaldo gick till Juventus och så liksom, ja, men de har sålt 10 000 tröjor på ett dygn, och så sitter liksom gemene fotbollsfan där och räknar och tänker, de kostar 1000 kronor styck och det är 10 000 tröjor. Ja, och då, bara där så är det, vad blir det, 10 miljoner kronor. Och då tänker man då inte på att det är tröjsponsorn som får de mesta av de pengarna, och att det kostar en massa pengar att både tillverka de här tröjorna, kanske inte så mycket, men att distribuera dem, att ha de här butikerna och så vidare. Och de har ett avtal sedan tidigare där de liksom delar upp pengarna. Så att det är inte riktigt så kul är det inte, utan de tjänar pengar på andra sätt, och de kan få upp de här, de kan få ett bättre avtal med Adidas eller Nike nästa gång de ska teckna ett avtal, när man då kan peka på att ja, men ni kommer sälja så här mycket tröjor därför att vi har Ronaldo till exempel. Men just den här direkta kopplingen på dagen så att säga, den är kanske inte så stark som folk tror. Så att, ja, men det är rent generellt är väldigt intressant att tänka kring tröjsponsorer och klubbar. Till exempel har ju Liverpool nu bytt från New Balance till Nike, vilket jag pratade lite grann med Robin Bylund om på Twitter. Du känner till det, att de har gjort det, va?
Ja, exakt. Och det var väl, var det inte det största avtalet som skrivits i Premier League, va?
Det är mycket möjligt. Jag minns inte detaljerna. Jag har för mig att New Balance hade ett ganska bra bud ändå. Nikes var säkert bättre, men jag tror att det som fällde avgörandet, och ni får gärna rätta mig om jag fel, och Liverpool-supportrar brukar vara snabba att göra det när man har fel, men jag tror att det som var avgörande, så som jag minns att Robin beskrev det, var att New Balance är ett mycket mindre organisation, har haft lite svårt att leverera liksom tjänsten, distributionen, och jag vet inte exakt vad det var, men att det har knackat lite grann rent praktiskt med dem. Personligen så tycker jag att jag tycker att deras New Balance har varit ganska snygg, och det har liksom passat med deras profil också, Liverpool, att inte, ja, men
ja, det har varit något annorlunda än
exakt,
de här stora.
Exakt. Så det är ju lite, och där kan man ju dra ett parallell till Barcelona också, som ju hade deras lilla grej liksom fram tills bara för ett par år sedan, var att de inte hade någon tröjsponsor alls. De hade ju UNICEF eller vad det var, liksom helt gratis ett par år, eller var det UNICEF eller?
Ja, det var det.
Ja, precis. Och sen
klev Qatar.
Ja, men, exakt, så gick man full blown liksom superkommersiellt och liksom kanske inte helt okontroversiella pengar heller från en dag till en annan liksom. Och nu har man väl Rakuten, den japanska e-handelssajten är det väl, eller om det är kinesiskt, jag minns inte. Men där kan man ju dra paralleller till att Barcelona har lämnat sin, lite grann av sin idealistiska profil, och att man då ser effekter av det i Money League. Om vi återvänder till den här rapporten, så är ju en viktig insikt från den just vikten av att nå Champions League då, som givetvis genererar en jäkla massa pengar. Det gör stor skillnad, vilket inte minst Manchester United har fått erfara. Säsongerna 2017 och 18, när de gick till slutspel i CL, så låg de etta i Money League. Nu har de legat trea 2 år i rad när de har missat CL. De har visserligen ökat sina intäkter något totalt sett under de här senaste 2-3 åren, men de andra lagen har ökat sina intäkter ännu mer, och dessutom bygger Uniteds stora intäkter från sponsoravtal då givetvis på att de är en framgångsrik klubb. Så att om de inte kan upprätthålla den bilden av sitt varumärke, så dalar dalar deras kommersiella slagkraft och attraktionskraft. Och det här ser man också om man bryter ner deras intäkter, vilket Deloitte gör med United, precis som alla andra lag här. För skälet till att de har ökat något totalt sett, och gör ju sitt totalt sett bästa år i år med, jag tror, 711 miljoner euro eller sådär. Men det är helt och hållet tack vare Premier Leagues tv-avtal som nu senast dessutom inte blev större utan såldes för i princip lika mycket som gången innan. Men det är ju enormt redan som det är och har ökat väldigt mycket åren innan dess. Vilket då alltså är förklaringen till att United går så pass bra fortsatt. Förutom att de såklart har en väldigt stor fanbase och så vidare sedan tidigare som hänger kvar. Men jag tror inte att United kan räkna med att räddas av stegrande tv-rättighetspriser framöver, eller det verkar i alla fall inte så av den här senaste rundan av tv-rättigheter att döma, där de dessutom länge hade kvar en del av de här paketen som ingen köpte. Så minns jag inte om det var Amazon som gick in och köpte det sista eller sådär, men det var lite mer svårkränkt, även om de drog in en jävla massa pengar såklart. United har sedan 2016 faktiskt minskat sina kommersiella intäkter med 13% och även då minskat sina matchdagsintäkter med 12% under samma period. Ett annat exempel på samma sak med faran med att missa Champions League, då är det ju Arsenal som numera inte ens är topp 10 i Europa längre, vilket de inte är för första gången sedan 2001. Och sen 2016 så har Arsenal ökat tv-intäkterna lite grann, väldigt lite, men då minskat både vad gäller matchdagsintäkter och de kommersiella intäkterna med runt 15-20% vardera. Så det här är ju väldigt, väldigt alarmerande för de här klubbarna, särskilt med tanke på att de 20 toppklubbarna totalt sett har ökat både matchintäkterna och de kommersiella intäkterna under de här tre åren. Så de har ju liksom, trots att det har funnits en generell positiv trend på marknaden, om man ska säga, så har de gått ner ganska substantiellt. Vad tänker du om det här, Jesper?
Nej, men det visar väl på att man behöver framgång, framgång sportsligt för att kunna få det finansiellt också. Man kan inte lita på att man varit ett storlag i hur länge som helst då, och att samma supportrar ska fortsätta investera i merchandising och gå på matcherna och allt sånt där när laget inte presterar. Arsenal har ju, det är många gånger under de senaste åren man sett att Emirates har ekat tomt, eller inte tomt men väldigt mycket tomma platser och de måste nog svettas ganska mycket både i Arsenal och United när resultaten inte kommer och man inte går till Champions League. Arsenal ser väl ut att vara rätt borta från nästa år, även om United kanske har en chans. Men jag tror att de börjar väl säkert kännas desperata att nå Champions League igen för att kunna få de intäkterna, men även kunna visa upp för en större publik än Premier League-publiken, vilka man är, och attrahera nya supportrar och så vidare.
Ja, men alltså det är ju helt fundamentalt för varumärken som vill förknippas med deras varumärke, att man, alltså vilka värden som förknippas med Manchester United, alltså att man är vinnare, att man är störst och starkast och bäst och så vidare. Så det är liksom bara exponeringen som ju är stor för United, det är ju liksom, det är ju en del av det som varumärken betalar för när de köper in sig i sponsorpaket hos United, när de blir deras denim leverantör eller liksom sådär. Men den andra delen är ju alltså exponering gånger liksom vilka värden som levereras med varje exponering. Så att, men de kommer alltid ha ett värde i kraft av att de syns mycket, men i takt med att de syns mindre eftersom de inte är med i Champions League som är stort och väldigt exponerat, och framförallt då med att varje exponering liksom har konnotationer av att det är en klubb i fritt fall och som inte känns särskilt liksom fräsch, så alltså det här är ju ingenting som går marknadsdirektörer på såna här stora internationella bolag förbi, utan det här är ju de liksom såklart stenkoll på och mäter på massa olika sätt, så att det är alarmerande. Men du, jag tänkte att vi kanske skulle repetera lite grann hur pengarna i CL fördelas, eftersom vi är inne på det här. Vi har gjort det tidigare, så det kanske är lite tråkigt för de som har hängt med, men hur mycket man får i Champions League beror på flera parametrar. 25% av den totala potten går till deltagarbonusar på 15 miljoner euro per lag. Där får alla lika mycket. Det är liksom, ja, men när Malmö var med till exempel, så var det ju därifrån nästan alla deras pengar kom. Eller ja, åtminstone kanske drygt hälften, förutom matchintäkter och de poängen som de tog och så vidare. 30% av potten fördelas sen på prestationer. Alltså man får 2,7 miljoner euro för en vinst och 900 000 euro för en oavgjord match. Och sen får man typ 10-15 miljoner euro för varje steg man avancerar från gruppen utöver det. Så det är ju jäkligt mycket pengar. Sen ytterligare 30% av den här potten då, det är prestationsbaserat i den meningen att man har en koefficient på 10 års basis. Där det lag som har lägst ranking av de här 32 lagen som är med i turneringen får en koefficientandel som är på ungefär 1,1 miljoner euro just nu. Och det lag som har högst koefficient, vilket i dagsläget fortfarande är Real Madrid följt av Barcelona, eftersom det är just de senaste 10 åren man räknar in. Real Madrid får då alltså 32 andelar a 1,1 miljoner euro, det vill säga ungefär 35 miljoner euro. Så det är stor skillnad mellan det lägst rankade laget och det högst rankade laget. Och UEFAs vanliga klubbranking bygger på senaste 5-årsperioden som jag förstått saken, men den här nya rankingen som man skapade inför förra säsongen tror jag bygger istället på 10 år, vilket jag gissar då är storklubbarnas initiativ som ett sätt att garantera dem själva mycket pengar, även om de har tillfälliga dippar under specifika säsonger och så vidare. Så mer långsiktighet tror jag att de skulle kalla det. Så höga rankingpoäng är viktigt för den här koefficienten, men det är dock bara till ens fördel då om man når CL överhuvudtaget. Så om vi ser till United till exempel, så ligger de fortfarande väldigt bra till i den här rankingen, så de skulle få många koefficientandelar, men de pengarna brinner inne om de inte når CL då. Om de når Europa League så har de visserligen nytta av den här rankingpoängen där också tror jag, men koefficientpotten i CL är på 585 miljoner euro, alltså de här 30% av totalen. Det är alltså drygt 600 miljoner eller 6 miljarder kronor, medan den i Europa League är på futtiga 84 miljoner euro, så det är verkligen peanuts i en jämförelse. Och den sista potten då är market pool potten som står för 15% numera och som fördelas lite beroende på hur många lag varje liga har kvar i slutspelet och sådär. Den här potten var tidigare mycket större, men mycket av de pengarna har flyttats till den här koefficientpoolen istället. Så sammanfattningsvis så kan man väl säga att även om CL-kvalifikation också innebär en del mer kostnader, man måste ju till exempel ha en bredare trupp och köpa in spelare och betala ut bonusar till de här spelarna när de kvalificerar sig och så vidare, så är det nog precis som du säger Jesper, ganska svettigt på Uniteds och Arsenals huvudkontor, eller Milans för den delen, mitt lag då, när man inser att man kommer att missa de här pengarna, eller vad säger du?
Jo, men verkligen, och precis som du var inne på så tar man sig till Champions League, man får del av de här prispengarna, men samtidigt så bidrar det till exponering och ökar reklam och merch och allt hänger ihop igen.
Ja, verkligen, alltså det måste ju vara när Ed Woodward går in till Dunkin' Donuts eller vad det nu är, de kränger och så går de igenom sina uspar och så här, ja men det här och det här får ni, och så påpekar de att ja men ni är inte med Champions League, då ska han komma med ett bra svar på sin pitch där, varför?
Exakt.
Jo visst, men vi har ändå så här mycket följare och vi kommer att komma tillbaka snart och då kommer Dunkin' Donuts marknadschefen att säga att ja, men ni får en bonus på så här mycket, men ni får, ifall ni når Champions League nästa gång, men vi kan bara betala så här mycket. Ungefär så lär det väl se ut. United ligger fortfarande på 711 miljoner euro och är därmed störst i England, så Även om det går lite sämre för dem, så är det ju långt ifrån en katastrof. Kanske låter så när vi pratar om dem nu, och United fans som lyssnar sitter och kokar. Men så illa är det inte. De drar in ganska exakt 100 miljoner mer än Manchester City, som är näst största engelska lag numera. Arsenal, som vi nämnde tidigare, ligger för övrigt på 441 miljoner euro på 11:e plats. Juventus på 10:e då med 460 miljoner euro. Chelsea på 9:e plats med 513. Spurs på 8:e plats på 521 miljoner euro, vilket för övrigt gör dem till den största Londonklubben intäktsmässigt numera, även om det mycket sannolikt då är en tillfällig första plats, med tanke på att deras finalplats i Champions League senast gav så mycket klirr i kassan. Jag tror att de fick runt 110 miljoner euro totalt av CL förra året, av de här 521 miljonerna. Men vad tänker du om Spurs, Jesper? Vi har ju tidigare pratat om deras dyra arena och hur den påverkades av Brexit och så vidare, när vi pratar med den här tyska arena-arkitekten Markus Fisterer, som bland annat har ritat Real Madrids nya arena. Och han tyckte ju att det blev alldeles för dyrt när vi hade med honom i podden och pratade om Spurs arena. Men Tottenhams ekonomiska utveckling de senaste 10 åren, alltså det är ju liksom, det saknar ju nästan motstycke den europeiska toppfotbollen. De har ju verkligen exploderat. Vad tänker du om det?
Jo, men verkligen. Skulle man göra någon tabell över intäkter kontra värvningspengar man har lagt, så hade ju Tottenham varit i särklass, känns det som, utan att ha full koll på det. Så liksom, med tanke på dem...
Och även lönekostnader har de ju liksom snålat som fan på tidigare, även om de har sizat upp lönekostnaderna lite grann numera.
Exakt, men liksom... Hur man har skött sina värvningar, sin utveckling av egna talanger. Man har sålt i många fall i rätt lägen. Man har hållit emot när det har kommit krav på högre löner och så vidare. Så, oavsett vad man kan tycka om Daniel Levy och hur mycket han har snålat, så är det ju riktigt, riktigt imponerande att Tottenham befinner sig på en sån här position utan de satsningar man inte gjort i truppen. Sen har man ju satsat i den här arenan, men det kanske man får se fördelarna av, eller det är väl det man räknar med, se fördelarna av kommande år.
Ja, precis. Exakt. Alltså, hela ären kring klubben är ju att de är framgångsrika, och det är en flådig arena som säkert känns roligt för människornas anställda får komma dit och sitta i liksom VIP-boxar på den där nya fräscha arenan. Det skapar nog god stämning, kan man tänka sig. Jag minns att vi har nämnt en story tidigare i podden, eller jag tror vi gjorde det i alla fall, som en liten som speglar lite grann Daniel Levy och hans ekonomiska återhållsamhet, kan man väl säga. Det var väl den här egyptiska anfallaren Mido som gick, det tror jag att det var det i alla fall, som skulle gå från något italienskt lag eller så till Tottenham. Känner du igen den historien?
Ringer någon klocka någonstans?
Ja, men det i alla fall. Han var ju övertygad om att när han skulle flyga till London så med Daniel Levy, så bara, men ja, men då åker vi väl tillbaka nu då och fixar det här med deras privatjet. Men då visade det sig att han bara, nej, men vi måste skynda oss som fan, för han har bokat reguljärplåtar. Så han fick så här springa på flygplatsen och så här. Och det kan man ju göra sig lustig över, att han är liksom lite snål så. Men jäkla vilken utveckling de har haft ekonomiskt. Och när det gäller arenan så har de ju allt annat än snålat. Och den kommer ju att kunna användas till NFL-matcher och så vidare. Så att det är nog... Även om det är en jävligt dyr investering som nog har gjort flera i deras ledningsvettiga, så är det nog kan bli en potentiell guldkalv framöver. Eller vad säger man?
Precis, exakt.
All right, vi fortsätter då. Liverpool på sjunde plats med 605 miljoner euro. Går väldigt bra för Liverpool alltså. City på sjätte plats med 611 miljoner euro, precis lite före Liverpool fortfarande. Om vi ska stanna lite kort vid City så är det mest intressanta hos dem kanske deras matchdagsintäkter som är på pinsamt dåliga 62 miljoner euro. Och för att sätta det i perspektiv så har Liverpool matchdagsintäkter på 95 miljoner euro exempelvis. Kanske kan det i och för sig förklaras av fler hemmamatcher i CL för Liverpool. Jag är lite osäker, men de åkte väl å andra sidan ut ur de inhemska cuperna rätt tidigt Liverpool förra året. Minns jag rätt då?
Det har jag faktiskt väldigt dålig koll på.
Okej, okay, ja, men osäker där. Men jag kan ju nämna att United har matchdagsintäkter på 121 miljoner euro. Alltså dubbelt så mycket som City. City ligger på ungefär samma nivå som Schalke 04 i Tyskland. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tycker det känns ganska kul ändå att ett lag som Schalke drar in lika mycket som City på matchdagsintäkter. Att man, nu har inte jag varit i Schalke och tittat på fotboll, men att priserna ska vara på en helt annan nivå än i England. Man tar in, men man fyller sina arenor och skapar en bättre atmosfär än vad City som knappt fyller Etihad gör. Mm. Så det känns ju kul ändå att Schalke
kan konkurrera kan. I den kategorin i alla fall.
Exakt.
Ja, och det där är ju någonting som City-ledningen såklart har plockat upp. Man har ju sett om deras, som vi rapporterade om tidigare, om deras kampanjer i sociala medier där man har försökt köpa influencers som ska berätta om sin om den elektriska stämningen på Etihad och så vidare. Och om deras liksom plastiga klubbsponsrade liksom grejer som de lägger på arenan som ska, alltså såna här plakat och sånt där som även United håller på med som klubbar som har en mer organisk supporterkultur kvar som typ Liverpool och många av de italienska lagen och så vidare slipper. Men så att det här är ju ett problem som de som inte har gått dem obemärkt förbi kan man väl säga.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Exakt. Sen bygger vi vidare på Liverpool. Mm. Ska det bli ganska kul att se vad som händer nu. Hur mycket den här Minamino-värvningen kan dra turister från andra delar av världen. Eller Asien främst.
Absolut.
Det ska bli jäkligt kul. Det var väl när Kagawa gick till United, förutom att han var en het och bra fotbollsspelare då, så bidrog det väl ändå rätt mycket, kan jag tänka mig, med turister från Japan som kom dit för att kolla på matcherna Men även köpa tröjorna och rättigheterna i landet och så vidare.
Absolut. Jag tror att det spelar jättestor roll. Jag kan, i och för sig...
kan du göra ett gräv på det?
Precis. Nej, men jag kan ändå en liten brasklapp utan att veta, om jag ska killgissa lite grann här, så tror jag ändå att den kommersiella aspekten där kanske är lite överskattad. Jag minns när Keisuke Honda kom till Milan, och då tänker man ju som supporter direkt att nu jävlar liksom kommer att kicka
hela
loss här.
Hela Japan kommer och
ja, precis. Ja, men exakt. Och de kommer att spendera pengar som om deras liv hängde på det och så vidare. Och Milan är inte ens topp 20 i Europa längre på intäkter. Så att, jag som sagt, utan att veta så kan jag tänka mig att den effekten kanske överskattas lite grann. Och ser man till Liverpool så, jag menar, Anfield är ju i princip alltid fullt ändå. Så att, och de kommer inte bygga ut den för att få plats med liksom fler japaner. Så tröjor visst och liksom... Ja, på lång sikt kanske de får lite japanska, eller både kort och lång sikt, japanska fans och så vidare. Men det finns ju fler japanska spelare än Minamino där ute. Så att jag kanske lite
skeptiskt
sans där, även om det såklart säkert ger en hel del. All right, vi fortsätter. PSG på fjärde plats då med 636 miljoner euro. De går i raketfart uppåt i listorna, vilket säkert är dopad ökning med sådana förtäckta ägartillskott och de, ska man säga, organiska effekterna som de pengarna får när man har tagit in Mbappé och Neymar och så vidare. Och ja, men... Alltså att det påverkar deras kommersiella bäring positivt, även om pengarna kanske kommer från tveksamma källor då. Men de har faktiskt till deras försvar ökat i alla tre intäktskategorier tack vare bättre tv-avtal i Frankrike och bättre matchdagsintäkter på arenan. Så de går fortsatt bra. Bayern är fyra på 660 miljoner. Vilket överraskade mig lite grann, att de var så pass, man vet ju att de är stora, men att de var fyra var överraskande positivt för dem. Sen United då på tredje plats, Real på andra plats med 757 miljoner och Barca då på första plats med 841 miljoner. Och nu tänkte jag att vi skulle fokusera lite på ditt lag, Juventus, och den här Ronaldo-effekten där Deloitte fokuserar en del på den i den här rapporten också. Men är det någonting du vill lägga till innan vi går vidare till Juventus?
Nej, jag tycker vi traskar vidare.
Okej. Juventus ligger numera på tionde plats, alltså med lite drygt hälften så mycket intäkter som Barcelona. Förra året hade Juventus intäkter på 395 miljoner euro. Då förra året så ledde ju Real på 751 miljoner. Juventus har alltså ökat med 65 miljoner euro, mycket tack vare Ronaldo, som i och för sig då kostar mer än så, tror jag, totalt sett med lönekostnader och avskrivning på övergångssumman varje år, men som ju ändå har gjort precis det man var ute efter, alltså ökat intäkterna för att närma sig toppen, och intäkterna ökar naturligtvis på sikt också med alla nya supportrar som Ronaldo genererar för en lång tid framöver. Så Juventus har alltså tagit sig tillbaka in i topp 10 i år. De var 11 förra året och i den meningen närmar man sig toppen. Samtidigt så har avståndet upp till ettan på listan faktiskt ökat trots den här fina utvecklingen. Det var ju 356 miljoner euro upp till Real förra året, och i år är det 381 miljoner euro upp till Barcelona. Det är svårt för Juventus trots allt att konkurrera med Premier League-klubbarna med deras enorma tv-intäkter och med Barcelona och Real Madrid och för all del Bayern München som har stora supporterbaser i världen och som har andra fördelar i Bayerns fall. Eller vad tänker du om de här siffrorna, Jesper?
Nej, men jag tycker att det är svårt för Juventus att göra jättemycket mer än vad man faktiskt gör. Och med tanke på de skillnader som du precis beskrev i intäkter så är det jävligt bra, skulle jag säga, att Juventus är uppe på den nivån och utmanar på det sättet man gör. När skillnaden i intäkterna är så stora faktiskt. Men mycket kommer nog av att ligan i Italien inte är så attraktiv för tillfället för den stora massan. Det skulle behövas att fler lag blandas i och ligan fick ett uppsving, vilket då ledde till ett ekonomiskt uppsving också, för att Juventus skulle börja närma sig.
Mm. Alltså, om man bryter ner Juventus siffror i den här rapporten, så blir det också ganska tydligt, tycker jag, vad de måste jobba på, som du är inne på här också. Deras nya arena då har ju inneburit ett litet lyft i matchdagsintäkter, men de ligger fortfarande på samma nivå som typ City och Schalke 04 med 62 miljoner euro. Det här är ju svårt att förändra för Juventus. De har ju rensat ut lite på de här läktarna med de här biljetterna som maffiatyper har fått sälja vidare, till exempel, som Angeli fick lite skit av de supportgrupperna för, men det struntade han i. De har höjt priserna på biljetterna dessutom, inte minst när Ronaldo blev klar. Men den här arenan är ju inte så stor, och det vore ju enormt dyrt och helt otänkbart såklart att bygga ut den just nu, så det kommer ju inte hända. Och det här är ju för övrigt ett problem för i princip alla klubbar, att det är så otroligt dyrt att expandera kapaciteten på arenorna. Och dessutom att de här supporterorganisationerna som fortfarande har stor makt, främst kanske utanför England då, tror jag man kan säga, att supporterna inte alls tycker om höjningar av biljettpriserna, utan att de är ganska priskänsliga, vilket jag kan tycka är rimligt också i och för sig. Och det leder ju in på det som är Juventus största problem, och som du redan touchade lite grann på, Jesper, och det är ju tv-intäkterna och de kommersiella intäkterna, som båda går att härleda till att Juventus är just en italiensk klubb. Juventus har legat i princip helt stilla när det gäller tv-intäkter de senaste 5 åren, och mycket av de intäkterna man ändå har fått in där har inte med Serie A-rättigheterna att göra, utan det faktum att de har gått långt i CL. Deras kommersiella intäkter har visserligen, alltså det har ju gått urstarkt och mer än fördubblats de senaste 5 åren. Men mycket är ju tack vare Ronaldo, och vad händer när han lämnar klubben, det är ju svårt att säga såklart. Angående de italienska tv-rättigheterna, så köpte ju spanska, eller katalanska om man ska vara sån, Mediapro köpte ju de här rättigheterna till Serie A för 1 miljard euro per säsong senast då, vilket gjorde att de bröt Sky Italias och Mediasets duopol på tv-rättigheterna i Italien som de har haft sedan 2003. Och även om Mediapro bjöd mer än 200 miljoner euro högre än Sky och Mediasets sammanlagda bud, så är det dels bara runt hälften av vad Premier League får per säsong, vilket är ju väldigt, väldigt stor skillnad. Men framförallt, Jesper, så är det detaljerna i det här avtalet som gör tydligt vad problemet för Juventus är. För de här Mediapro-pengarna är nämligen reglerade. Bland annat så måste gräset på planerna vara lika högt på alla arenor med samma intensitet av grön färg. Reklamskyltarna runt planen måste vara i distinkta färger. Och den tredje och viktigaste punkten i det här avtalet är att sektionerna på läktarna som är i tv-kamerornas riktning måste vara fyllda, eller välfyllda. Annars kräver Mediapro tillbaka pengar av tv-klubbarna, vilket redan sker i Spanien där de också har rättigheter. Och Juventus har visserligen inte de här problemen själva med sin nya välfyllda arena. Men allt det här är ju ett tecken på att Italien, där Juventus då verkar, är ett lite efterblivet land med gamla sunkiga arenor och dåliga gräsmattor, som på San Siro där ljuset från solen inte når in, även om de har sånt här bland plastgräs på San Siro nu. Det är för stora arenor som är byggda eller ombyggda för VM90. Det är alldeles för dåliga tv-produktioner som inte anpassats för en global tv-marknad. Det är dålig teknisk infrastruktur och för dåliga språkkunskaper, främst i engelska då, vilket gör det svårt för internationella följare att köpa biljetter och annat. Apljud på läktarna som vore det medeltid eller någonting. alltså vi calciovänner som du och jag krigar ju på och har överseende med allt det här och kan se en viss eller kanske till och med en ganska stor romantik i det, bortsett från rasismen då, men för Juventus så räcker ju inte det med att de liksom själva har en fin arena där allting är okej när, menar, hälften av deras matcher spelas på gamla kråkslott, om man ska vara väldigt hård, inte riktigt sant då, men hur tror du att Juventus kommer att försöka agera framöver för att växa?
Man är nog rätt frustrerade på att resten av ligan inte har hängt på, men jag vet inte hur mycket man kan skylla på klubbarna, för det verkar ju vara ett jävla trassel i varenda arenabygge som när det kommer till politik och markägande och så vidare. Men Juventus har ju sedan några år förlagt många liksom träningsmatcher, försäsongsmatcher i Asien. I somras var man väl i Singapore, Kina och Korea. Man var i Stockholm också, i den här ICC. Jag kommer inte ihåg vad det står för. Och jag tror verkligen det kommer fortsätta. Man kommer förlägga sina träningsmatcher utomlands eller i
nu kan man göra det även i USA då, när Ronaldo är, vad jag förstår, friad från de här våldtäktsanklagelserna.
Exakt, och det var ju, var det till den här säsongen eller förra, där man ändrade tröjan så att de inte skulle förknippas eller förblandas med domartröjorna i de amerikanska sporterna.
Just det.
Man ändrade sin klubblogotyp.
Just det.
Vilket både tröjan och logotypen gav ju ramaskri för europeiska fans, men jag tror Juventus kan ta det med tanke på de behov man har att öka sina intäkter på, och man bedömer väl att det inte kommer komma jättemycket ökade intäkter från inhemska marknaden, att det är overseas man måste titta, och då var man tvungen att göra de här grejerna.
Ja, och den analysen delar man ju, får man väl säga. Alltså de är ju allt annat än sentimentala. Det är ju genomgående. Alltså även när de kickade Beppe Marotta för att han var lite för gammal och typ för dålig på engelska och så vidare. Nu verkar ju han få sin revansch i Inter ändå. Men det är ju ett tecken på att deras strategi är ju väldigt tydlig i Juventus-ledningen. Just att de ska stöpa om klubben och göra den. Alltså ett globalt fokus är väldigt, väldigt tydligt. Men jag kan tänka mig att Agnelli också och de andra försöker påverka klubben och i den mån det går landet att liksom jag tror att de är ganska måna om att deras konkurrenter, alltså till exempel Milan och Inter, men även Roma, att alla andra får nya arenor som är fräschare och kanske lite mindre i fallet Inter och Milan, så att det inte ser så jävla tomt ut. Även om det är liksom 50 000 pers på San Siro, så ser det ju liksom nästan lite dött ut. Det finns ju andra problem också med, om man tänker på det här med tv-kamerornas riktning och där, att det ska vara fullt där, så finns det ju en kultur i Italien att supporterna är lite anarkistiska och helt enkelt struntar i att sitta kvar på sina platser och flyttar upp till bättre platser. Alltså de som har köpt platser precis nere vid sidlinjen och som inte ser så bra eftersom arenorna är lite dåligt byggda, så flyttar ju de upp och byter plats helt enkelt, så ser det ganska tomt ut precis nere vid planen. Så den typen av problem är väl sånt som klubben och eller ligan och alla klubbledare totalt sett måste arbeta på. Även om jag personligen kan tycka att det är charmigt också att de skiter i att sitta kvar på sina platser och så där.
En annan grej man kan ta om Juventus, om man snackar osentimentala saker, så i somras så slöt man ju ett kontrakt med det japanska spelföretaget Konami, som bland annat kör den här Pro Evolution Soccer.
Ja, just det. Mm.
Serien som konkurrerar med FIFA. Mm. Och det här innebär ju då att Juventus inte finns med på det nya FIFA under namnet Juventus. Utan är exklusivt då för Konami. Mm. Det är väl osentimentalt om något att,
ja,
att dissa hela FIFA-serien för den asiatiska marknaden. Nu vet jag inte hur stort eller hur fördelningen Pro Evolution Soccer versus FIFA ser ut i Asien, men kan väl anta att den tippar åt PES-hållet.
Mm, och det kan ju också vara ett sätt för Juventus att nästa gång är det EA Sports som gör FIFA fortfarande. När de kommer och vill förhandla att ja, men nu ska vi ha mer cash om ni ska ha oss. Liksom. Det är ju, man måste ju vara villig att gå ifrån en förhandling för att kunna få upp priset också. Så jag kan tänka mig att det finns flera skäl till att de går därifrån. Och för EA Sports så är det ju såklart jobbigt då att de får ha FC Turin eller något i den stilen i spelet.
Piemonte Calcio heter de.
Ja, just det. Det är lite obegripligt ändå att de tar ett sånt namn som låter som ett ängagängs lag. Okej, men du, till Serie A:s försvar då, nu när vi har tagit heder och ära av vårt kära Italien, så har de ju ändå näst flest lag i topp 20 fortfarande. 4 stycken mot Tysklands 3 och Spaniens 3. Men det är dels på lite gamla meriter och dels så var Juventus bara 4 miljoner euro före Arsenal på 11:e plats. Man hade alltså mycket väl kunnat hamna utanför topp 10 helt och hållet. Napoli klättrade dessutom precis in på 20:e plats i den här rankingen. Och i den här rapporten så skriver man också att klubbarnas fokus, alltså inte bara i Italien utan rent generellt, bör ligga främst på intäkter bortom tv-intäkterna så att säga, alltså matchdagsintäkter och främst gissar jag kommersiella intäkter där de har en mer direkt inflytande på daglig basis än på de här tv-intäkterna som ju säljs centralt. Och att det främst är på de här kommersiella matchdagsintäkterna där man kan öka intäkterna utan att vara beroende av att någon annan tar vissa beslut. Vilket i och för sig bara delvis är sant om man tänker på det vi sa om att en del av Juventus problem är att kommersiella intäkter i form av sponsoravtal och så vidare inte direkt hjälps av att de här varumärkena som köper reklamplats av Juventus exponeras på dassiga, halvfyllda arenor med dålig tv-produktion och långt ifrån lika många tv-tittare. Så allting hänger ihop såklart. En sista poäng från den här rapporten som jag tänker att vi kan ta upp, Jesper, det är att Deloitte understryker vikten av intern konkurrens i ligorna. De hänvisar till diskussionerna om en sån här europeisk superliga och tar oväntat stark ställning mot en sån lösning. Så här skriver de med min egen översättning. Vi rekommenderar att de ekonomiska aspekterna för sporten i sin helhet tas i beaktning i dessa diskussioner för att undvika en situation där de sportsliga resultaten är för starkt påverkade av klubbarnas ekonomiska resurser, vilket skadar sportens integritet och värde. Vi litar på att sportens viktigaste intressenter inte kommer att underskatta vikten av oförutsägbarhet i de sportsliga resultaten som en viktig drivkraft för långsiktigt hållbart värde. Slutcitat. Så vad tänker du om det här med intern konkurrens i ligorna, Jesper? Premier League har ju den jämnaste fördelningen av tv-pengarna till exempel, medan La Liga, Bundesliga och Serie A är relativt ojämna i fördelningen, vilket gör det lite tristare att följa allt annat lika då förstås. Juventus, Bayern, Barcelona, Real, de kan ju liksom köpa sönder lagen under dem i serien på ett sätt som kanske inte toppklubbarna i Premier League kan. Vad tänker du om det?
Nej, men det är, jag förstår det helt och hållet och jag kan ju bara gå till mig själv och säga att liksom de senaste säsongerna, även om jag är Juventus-supporter, så har det inte varit att man slagit på tvn och kollat på någon annan match än kanske när Juventus möter något bättre lag. Men nu när Inter till exempel verkligen satsat och blandat sig i, så nu kan jag slå på en match som Juventus inte är inblandad i bara för att Inter spelar den. Mm. Och jag tror att många tänker så, att den italienska ligan har varit ganska ointressant, för man vet ändå hur den kommer sluta. Mm. Medan i Premier League så så är det svårt att veta vem som kommer vinna. Det är inte jättemånga år som man har försvarat titeln på senare år.
Och Bundesliga har ju lite grann samma problem också med Bayern München. Exakt. Nu går ju de bra i de här ekonomiska... Men jag menar, ens intresse för Bundesliga är ju tämligen ljummet, får man säga. Även om det finns mycket värden där som man gillar också. Till exempel med de här välfyllda arenorna och den här ändå, som det verkar, sunda supporterkulturen som finns i Bundesliga och Dortmund, gula väggen och allt det där som man ju gillar. Eller vad säger du?
Nej, absolut. Jag håller helt och hållet med. Så Italien och Tyskland sitter väl på något sätt i samma båt där, även om man brottas med andra grejer. Liksom, TV-sändningarna från Tyskland är ju något helt annat än från Italien till exempel på de flesta ställen. De har lite uppförsbacke, de andra ligorna. Det kan man definitivt säga.
Ja, men alltså man tänker på, om man kollar på tvmatchen.nu och ser vilka matcher som går, så ser man att det är liksom, ja men Inter mot Spal. Det kanske inte är superkul liksom, även om jag kanske slår på en sån match om jag har tiden då. Men om man tittar i Premier League så ja, men ser man att det är Manchester City mot Wolves eller Leicester eller sånt där. Ja, men då känns det ändå som att, ja men... Det kan bli rätt kul. Det är ganska bra spelare som finns i Wolves och Leicester och så vidare. Eller Everton som har Ancelotti på bänken och massa liksom spännande spelare på ett sätt som...
Ja, precis som du är inne för. Där får vi ju tv-upplevelsen också.
Mm.
Det är bra bild, det är fulla läktare, det är nära från läktaren till planen, det är bra tv-produktioner och
generöst med intervjuer, oftast på engelska, oftast precis direkt efter matchen, och det är oftast de stora spelarna och tränarna. Det är inte liksom Mattia De Ciglio som sticker in näsan och säger någonting på liksom italienska, utan det är liksom Virgil van Dijk eller Sergio Aguero som, ja, kanske just han är ett dåligt exempel eftersom hans engelska är dålig, men du förstår vad jag menar. Det är liksom jag gissar att deras avtal med klubbarna är, alltså att det här tv-avtalet kommer med jävligt mycket strikta regler om vad de måste uppfylla, och med viten på, som är väldigt kännbara numera, som gör att, alltså till exempel Alex Ferguson var ju en notorisk fuskare med det där med att ställa upp intervjuer och gjorde lite grann som han ville och sådär. Det känns som att det inte riktigt accepteras längre i Premier League sändningar. Utan att
det är ju inte sällan man ser ska man säga, Niklas Holmgren stå och surra med Mourinho efter
matchen. Exakt.
Det är ju svårt att se Holmgren glida upp till Sarri i Juventus efter match.
Ja, exakt. Och det kan man ju tycka är lite lustigt och kul också på något sätt. Men ändå, det är liksom... Det tyder på ett kommersiellt tänk som tycker vad man vill om det, men det är ju viktigt.
Lilla Sverige, det är ju inte den största marknaden för Premier League-klubban liksom, men de har ändå tagit det i beaktande, att det är en del av helheten.
Mm. Okej, hörni, ni har lyssnat på årets första avsnitt av CL-podden. Vi tackar som vanligt ödmjukast för intresset. Gå gärna in nu på Patreon på patreon.com/CL-podden och stöd oss om ni gillar det vi gör och vill att vi ska fortsätta och komma ut med poddar i år. Vi hörs förhoppningsvis snart igen då, och då ska vi i så fall prata mer om de kommande åttondelsfinalerna, om spelarövergångar i vinterfönstret och så vidare. Ha det bra nu, ta hand om er, puss och kram, ciao!
Ciao!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.